Utbildningsradion.
Varför rosor?
Jag tycker det finns en sånt skönhetsvärde hos dem. Och i de gammaldags rosorna en sorts ömsinthet också. Och jag tycker om doften och jag tycker om det överflödande rikedomen av blommor. Jag tycker om att de släpper en massa blomblad när de har blommat ut och marken blir täckt av rosenblad. Jag har en sort som man vet har funnits i åtminstone 3000 år. Det är roligt att tänka på att den har funnits så länge.
Rosen, ja. Denna blomma som människan ägnat sin odlarmöda i flera tusen år och som under tiden inspirerat så många konstnärer till bild, dikt och sång. I det här programmet ska vi besöka två blekingska rosenträdgårdar av helt olika slag. Vi ska börja med att bege oss till Rosengården i Kristianopel. Här har Marianne Wikström skapat en lummig oas på uppåt 5000 kvadratmeter, avgränsad av Sankt Petrion och den gamla stadsmuren och med utsikt över havet. Träd och buskar i olika höjder och slingrande breda rabatter så högväxta att de skapar nya trädgårdsrum bakom varje krök. Jag besöker Rosengården en sensommardag när vinden drar fram genom trädkronorna och har förstås missat den praktfullaste tiden.
Höjdpunkten är, det beror ju lite på vädret, men första halvan av juli kan man nog säga att det är som mest intensiv blomning. De flesta blommorna på rosorna är ju i rosa, rosarött och vitt. Och bland gallikarosorna är det ju en hel del som går åt det vinröda hållet. Och de här färgerna klär varandra bra och luften är ju alldeles mättad av rosendoft då, den tiden också. Ja, det är betagande att gå runt i trädgården då.
Här finns alltså mängder av växter, men huvudsaken är rosorna.
Ja, det är ungefär 390 sorters rosor.
390 ja. Sorters rosor?
Ja, det är det. Och kanske en 600 buskar, men av cirka 390 sorter. Det blir lite fler varje år.
Vilken sorts rosor är det framförallt?
Gamla rosor. Det är albaroser, gallikaroser, centifoliaroser, damaseneroser, mossrosor. Men dessutom så har vi det som kallas för engelska rosor eller austinrosor, ett 40-tal sorter. Och det är moderna rosor som är framkorsade med målsättningen att ha de gammaldags rosornas charm, men den moderna rosens förmåga att blomma om igen. Man kan visa en sån här austinros.
Här kommer en liten gris promenerande i trädgården.
Ja, det är belladonna. En minigris som går lös här.
En liten svart gris som kommer fram och hälsar här tror jag. Och viftar på svansen som en liten hund. Du är inte orolig för att den ska böka upp i rabatterna här?
Jo, jag var det från början, men konstigt nog så gör hon inte. Hon har gått här hela sommaren utan att förstöra någonting. Här är lite olika austinrosor. Det här är en sort som heter Leander. Den är milt aprikosfärgad och har lite gulrosa knoppar.
Den skiftar lite i färgerna tror jag, beroende på hur pass utslagen den är.
Jag kan känna på doften.
Vi ser. Mm. Det är en mild doft.
Här är en annan som heter Heritage. Den kan bli mycket hög, men vi klippte ner den för den frös tillbaka en del. Den är milt rosa fylld. Ser ut som en gammaldags bokmärkesros. Och sen växer det låg kantnepeta längs hela rabatten också. Med blåblommor. Mm. Som också lockar mycket bin och humlor och fjärilar också.
Nu har vi gått ner i den gamla äppelträdgården där du har låtit rosorna klättra upp i träden. Och vi står framför, är det ett äppelträd?
Ja, eller? Det är ett äppelträd.
Det är knappt jag ser det för det döljs av alla långa rosengrenar som spretar ut. Det ger intryck av att vara ett stort rosenträd detta.
Ja, rosen är större än trädet och när rosen blommar så ser man ju knappast trädet. Rosen heter Philips brända kolvin och den blommar i slutet av juli. Och det är lite lustigt när den blommar, för blommorna har samma färg som äppelblommor. Så när rosen blommar uppe i äppelträdet och så kan man samtidigt se små kart av äppelträdet. Det kan se ganska förbryllande ut.
Det finns någonting mer i denna trädgård som vi måste gå och titta på här borta. Åh, så vackert. Det är ett litet klockspel som börjar spela i vinden här uppe i ett av träden.
Ja, det är det.
Och här bakom oss har vi lite rinnande vatten från en gammal gjutjärnspump. Tillhör det här upplevelserna du vill skapa här i trädgården?
Ja, jag vill att det ska tilltala alla sinnen.
Här i ett hörn av trädgården ser jag någonting som är som hämtat ur en sagobok.
Ja, det är tre vita påfåglar, en tupp och två hönor. Och de är bländvita med en liten vit krona på huvudet och svarta ögon.
Och de är så fantastiskt vackra att de nästan är overkliga. Nu har en av dem spänt upp den här fantastiska stjärten också. Det är som en mängd vit spets som breder ut sig.
Ja, jag såg såna här vita påfåglar i en park i Alingsås och tänkte att det skulle vara vackert att ha i Rosengården. Så vi skaffade de här och när de är lite mer hemtama ska de få gå lösa.
Inne i trädgården här, ja, så de kan tänkas, ja, dyka upp bakom en rosenbuske.
Ja, just det. Som en överraskning.
Varför gammaldags rosor?
Jag tycker att de är så betagande vackra. Så charmiga och så tåliga. Och man kan låta dem växa ganska fritt. Och de passar att blanda med andra växter. Och man blir lite grann som en frimärkssamlare. Har man börjat så är man såld och vill skaffa sig fler.
Du förökar växterna, rosorna, själv också?
Ja, vi gräver upp dem och ser efter om det finns grenar som har fått egna rötter. Grenar som kommer ut över okuleringsstället, så vi är säkra på att det är den rosen som det är meningen det ska vara, som vi då kan ta av de här grenarna från. Och sen krukar vi dem i stora krukor och så kan vi plantera ut dem.
Mm. För rosor är oftast av det slaget att de har en vildros som rot och sen en förädlad ros ovanför.
Ja, när man köper rosor på plantskolor så är de ju okulerade på en grundros. Men samtidigt, de här gamla rosorna har ju funnits i många hundra år utan att växa på en grundros. Och jag tycker att det är rätt trevligt att de står på egen rot och får den storlek de har, liksom egen kapacitet att ha.
Anade du att det skulle gå så här när du började?
Jag vet inte riktigt. Jag har ju varit alltid, sedan jag var litet barn, varit intresserad av växter. Och jag bodde i hyreshus, men jag, redan som småbarn så köpte jag fröpåsar och sådde under buskarna så att ingen skulle förstöra det ute i parker. Det blev ju naturligtvis ingenting. Men sen gick jag i början på 60-talet en vinterkurs på lantbruksskolan i Bräkne-Hoby. Och där hade jag en lärare, Nels Nelson, som var mycket trädgårdsintresserad och hade en trädgård som var helt annorlunda än vad jag sett tidigare. Och det var en stor inspirationskälla. Vi har ju gjort i ordning trädgården för vår egen skull. Hur vi vill ha den och just med de sinnesupplevelserna du pratar om. Sedan för 2 år sedan var det väl så, trädgården var väldigt vacker och vi hade väldigt mycket annat att göra. Han märkte att vi hann inte titta på rosorna och då satte vi upp ett anslag vid grinden. Tänkte att andra kunde i alla fall gå in och titta på det. Och det var så det började med att vi hade öppen trädgård här. Och då har ju andra kunnat ta del av samma upplevelse som vi ville skapa för oss själva.
Nu ska vi vidare till Brunnsparken i Ronneby där man anlagt en rosenträdgård som den kan ha sett ut under brunnsepoken för 100 år sedan. Den sträcker sig ut efter brunnshallarna som ett fält med grusgångar och långa smala rabatter kantade av små hårt klippta buxbomshäckar. Min guide är rosenträdgårdens skapare, landskapsarkitekten och numera pensionerade professorn Sven-Ingvar Andersson.
Det är rosenträdgården, ja. De tusen rosornas trädgård. Det fanns en berömd rosenträdgård här. Så när parken rustades upp för lite mer än 10 år sedan så tyckte vi att det skulle finnas en rosenträdgård också. Och nu står vi här tillsammans med hertigen av Chambord och greven av Rouen och annat fint folk. Också Frau Karl Druski, det vill säga det är namn på rosor. Och det är ganska intressant att se här att det är de här gamla ädlingarna som klarar vintern. Det är stora mister här i rosenträdgården. Och det beror på att de inte har klarat frosten den senaste vintern som tycks ha varit rätt svår mot alla rosor.
Vad spännande det du säger här, att de rosor som togs fram, odlades fram vid den tiden när brunnsdrickandet stod på sin höjdpunkt, det är de som också har klarat sig bäst här i Brunnsparken idag.
Men det som har hänt är att man för sådär 50-60 år sedan började korsa in kinesiska rosor i rosenförädlingsarbetet. Och de är ömtåliga. De ger eleganta blommor av den där sorten med spetsiga knoppar som man tyckte om, och med kraftiga röda färger, ofta och gult och orange. Men det fanns inte i de här gamla för 100 år sedan. De håller sig i den här lite svala färgskalan. Och så är det karaktäristiskt att blommorna är som breda skålar. Knopparna är normalt som en perla, en stor perla. Och när de utvecklar sig så blir det ofta som en liten platt blomma.
Vi har en sån alldeles intill oss här, tror jag, där vi står. Om vi tar och går fram och böjer oss lite över rabatten här. Comte de Chambord. Min franska är inte så bra.
Det är hertigen av Chambord. 1860 gjordes den här rosen. Och det tycks vara ett bra årtal för rosor. Det finns många utav den här typen som har den här karaktären och som klarar sig. Och som har doft. Då för 100 år sedan så ville man inte godkänna en ros om den inte doftade. Och det är någonting som man har inte varit lika noggrann med de sista 50 åren.
Jag tycker de hade alldeles rätt. Jag tycker en ros ska dofta, det hör till.
Ja, det tycker man ju. Jag har rätt mycket rosor i min egen trädgård. Och jag hade en ung man som hjälpte mig att klippa gräset omkring. Så sa han, det här är ju som att gå in i en parfymbutik.
Och den här rosen är, precis som du säger, ganska platt så att säga, och fylld av massor med kronblad, alldeles så att det myllrar i den, och i en mild rosa färg.
Det är sådana rosor som man ser på gamla tapeter.
Jag ska försöka se om jag kan sniffa lite på den också. Den doftar ros, som rosenvatten.
Ja, de gör det. Och det, om man övar sig lite på det så lägger man märke till att olika rosor verkligen har olika doft också. Några har en kryddig doft och andra en doft som man mer skulle vilja kalla ren rosendoft. Och så finns det andra som kan dofta lite grann som rök. Och det finns rosor som har lite sådär söt, nästan kvalmig doft.
Varför fick de så fantastiska namn, rosorna?
Ja, det berodde ju på det att rosorna, de utvecklades på slott och herrgårdar. Och det är sponsorernas namn, kan man ju säga. I våra dagar så skulle man säga det är sponsornamn. Och så var man stolt över att man då hade en trädgårdsmästare som var så duktig att han kunde göra nya rosor.
Vill du visa mig någonting mer här i trädgården? Vi kan promenera in i den.
Ja, man kunde lägga märke till det att det finns också ett par krukor här med stora myrten. Myrten hörde också till det man tyckte om den gången. Man kan också lägga märke till att det krasar när vi går här. För det är ju riktigt trädgårdsljud också.
Gruset
som ska knastra under fötterna. Det ska det göra i en trädgård som ska se ut som för 100 år sedan. Här passerar vi Duchesse de Rouen. Som är en ros som jag också har funnit här i Ronneby i gamla små trädgårdar. Och jag föreställer mig att det är en ros som man har tagit skott av. Det kan man nämligen göra med en del av de här rosorna. De skjuter ut rotskott. Och så har man planterat dem i sin egen trädgård. Och uppe vid Övre Brunnsgatan, tror jag det heter. Där har jag sett en hel häck av den här rosen.
Så den kan tänkas härstamma härifrån Brunnsparken?
Det är mycket troligt att den kommer härifrån.
Det är också en rosa buske och lite platt ros från den här tiden.
Ja, det är det. Det har den där karaktäristiska formen. Jag tror att om man inte beskar den så hårt så skulle den också bli kanske en halv meter högre, så att den där blev en meter hög. Uppåt landet talar man fortfarande om rosenträd. Och det hänger ihop med det att innan man fick de här så kallade lågförädlade rosorna som man ska klippa av innan ner till marken, så var rosor verkligen buskar som man inte beskar så hårt. Och då blev de normalt en meter höga. Det står en här som jag inte kan tala om vad den heter, men den är väl 1,5 meter hög. Mm. Och kolossalt frodig och mycket vacker.
Mycket prunkande.
Idealet av en ros, skulle jag säga. Den har nästan blivit för mycket i rabatten här. Men om man nu hade 2 istället för 5 så hade den i alla fall passat bra här.
Den ser ut som om den är på väg att krypa ut ur rabatten med alla sina blekrosa blommor här.
Ja, idealet här är ju att varje rabatt ska se ut som en stor skål. En korg kanske snarare, som rosorna väller ut ur.
Men visst är det lite märkligt att det är de 100-åriga sorterna som har klarat sig?
Ja, det är lustigt att det tar så lång tid för att få erfarenheter. Det är med mode, har med mode att göra det här också naturligtvis. Man har ju alltid en väldig svaghet för nyhet. Och varje generation vill komma med sitt nya. Den aktuella rosenodlargenerationen har som sin särskild ambition att hitta de gamla sorterna. Men dessutom korsas det en gamla sorter i nya nu. Och den allra modernaste och mest odlade rosen just nu, den heter Bonica. Och den står också ett par exemplar av här. Den är, tror jag, från 1982 eller någonting sånt. Och den har precis karaktären av en gammal ros.
Så det finns modig rosor också.
Oh ja.
Just nu är man intresserad av de gamla.
Just nu är man intresserad av de gamla och man är intresserad av rosa rosor. För 20 år sedan kunde man inte knappt köpa en rosa ros. Då skulle alla rosor vara blodröda. Och det var ju det som gjorde att kyrkogården såg ut som om det var sådana blodiga slagfält. Speciellt kyrkogårdsrosor vill man ha mörkt röda. Men i verkligheten är det ju så att rosenrött, det är ju inte blodrött. Tvärtom, det är rosa.
Kan man hoppas att det blir en renässans för doften också?
Den har redan kommit. Det är helt tydligt att det är svårt att sälja rosor utan doft nu. I alla kataloger talas det tydligt om hur mycket rosorna doftar.